Så, hej på er. Fint att se er. Vi är inne nu i ett nytt predikotema, om ni har snappat upp det än så länge. I första Korintierbrevet kommer vi titta på närmare fram nu till sommaren. Och det här brevet skrevs ju då av Paulus som var med och grundade församlingen i Korint. Och efter han har rest vidare så får han så småningom rapporter från församlingen som berättar hur det går lite grann, kan man säga. Och där får Paulus då höra om olika frågor och problem som församlingen brottas med. Och då skriver han alltså det här brevet för att försöka svara på de frågorna och hjälpa församlingen vidare helt enkelt. Och idag så kommer vi försöka titta närmare på kapitel 8 till 10 i första Korintierbrevet, där Paulus adresserar problemet som uppstått kring frågan om offerkött. Där frågan då handlar om huruvida det är okej för en Jesustroende att äta kött som offrats i ett avgudatempel. Och det här är ju inte frågor som vi ställer oss varje dag här i Sverige på 2000-talet, kan man ju konstatera. Så jag tänker, för att förstå lite varför detta var en brännande fråga i församlingen Korint, så behöver vi först få lite bakgrundsinfo. Hur såg deras samhälle ut egentligen? Hur fungerade det? Och vad var det här med offrandet, offerkött? Så församlingen i Korint levde i det grekisk-romerska samhället under första århundradet. Och deras samhällssystem var bland annat till stor del uppbyggt kring kultlivet, kring offrandet till gudar, till skillnad från vårt sekulära Sverige. Var man än vände sig i deras samhälle så stötte man på de här kulterna. Avgudabilderna och offeraltarna, de fanns i stort sett överallt, och alltså då inte bara i templen. Och i deras samhälle så var det mesta köttet som sedan såldes på torgen, de var offrat till avgudar först. Så åt man kött så var det alltså stor chans att det kanske hade offrats i något avgudatempel innan. Och i det här grekisk-romerska samhället så fanns det ju massor med gudar, som sagt. Men det är inte alltid att man sökte en person i relation till dem. Men allt man gjorde, gjordes med en form av medvetenhet om att inte störa gudarna. Eller att försöka behaga gudarna i syfte att liksom vinna deras favör. Och romarna som då regerade i Medelhavsområdet i den här tiden, de menade att fred med gudarna, det var en absolut förutsättning för välstånd i ett samhälle, i en stad. Både politiskt, socialt eller ekonomiskt välstånd. Och logiken blir då att om det alltså inte gick väl för ett samhälle eller en stad, så var det förhållandet till gudarna som behövde förbättras. Då var det någonting som var fel där, då var gudarna inte nöjda. Så det var alltså viktigt att hålla gudarna nöjda för att kunna njuta av välstånd. Och när Korintier då i det här samhället omvände sig till den kristna tron, så blev ett av kännetecknena då att de vände sig från de här kulterna. Så från offrandet till avgudarna, för att istället bara tjäna och tillbe Gud. Och så länge man var jude så reagerade vanligtvis inte omgivningen så mycket. Det är för att judarna, de hade liksom förhandlat fram sig ett undantagstillstånd från de romerska kejsarna. Så de behövde inte delta i det annars i stort sett obligatoriska offrandet i dessa kulturer. Men för de som var icke-judar då, när de omvände sig och slutade delta i kulterna, så stack de genast ut i relation till sin familj, till sina vänner och sin omgivning. Och en människa som då inte deltog i det här kultlivet offrandes, den såg man på med stor misstänksamhet, och de började betraktas som brottslingar eller som förrädare för att de inte deltog i offrandet. För det var ju det här offrandet som höll gudarna nöjda så att det blev välstånd. Ni förstår deras logik. Så det fanns alltså ett stort socialt tryck att delta i kultlivet. Och i vissa fall så krävdes detta. Och ju större inflytande en person hade i ett samhälle, desto tydligare var förväntan på dem att de skulle delta i offrandet i kultlivet. Och i församlingen i Korint så var det speciellt de mer välbärgade som hade då en offentlig roll i samhället som den här problematiken kring offerkött gällde. För dels var det de som hade råd med det dyra köttet och dels så var det de som förväntades delta tydligare då i liksom måltider som var i nära anslutning till templerna. Och mot denna bakgrund så kan man ju se lite mer varför det var en brännande fråga för församlingen i Korinth. Är det okej för en Jesus-troende att äta kött som offrat sitt avgudatempel? Det är frågan. Så vad svarar då Paulus? Idag får vi ha tolk. Det är härligt. Surdan, det får vi vänja oss vid. Hur svarar då Paulus? Ja, precis. Vad svarar Paulus? Man kan notera hur Paulus svarar först. För frågan om offerkött, det var ju inte något originellt för församlingen i Korinth. Frågan vad som gällde de Jesus-troende med icke-judiskt ursprung, det hade liksom tidigare diskuterats och kom upp på agendan. I apostlagärningarna så kan man läsa om det här apostlamötet som hölls i Jerusalem. Där man behandlade olika frågor som hade att göra med vad behövde de icke-judiska Jesus-troende göra. Och där hade man kommit fram till slutsatsen att precis som judarna höll sig undan offerköttet så skulle de icke-troende också avhålla sig från kött som offrats till avgudar. Men det intressanta i första Korintierbrevet då, det är att Paulus inte ens nämner detta beslut. Paulus var ju faktiskt med på det mötet i Jerusalem. Man kan tycka att det vore enklare och ett kortare sätt att svara på Korintiens fråga genom att hänvisa till det här beslutet i Jerusalem. Så varför gjorde inte Paulus det? Ja, här resonerar ju teologer lite olika. Och man tänker att kanske var det så att Paulus valde att inte hänvisa till detta beslut för att man inte ville förmedla ett form av påbud som kunde uppfattas som en ny lagföreskrift för dem. En av Paulus käpphästar, det var ju att hedningarna som kom till tro inte skulle behöva hålla judiska lagar. Så istället för att hänvisa till beslutet som togs på apostlamötet i Jerusalem så väljer då Paulus att ge ett långt och emellanåt rätt så komplext svar på deras fråga om offerkött. Det är hela 3 kapitel vi har att göra med idag. Och i det långa svaret som Paulus ger så kan man ana att han istället ville att korintierna liksom skulle få hjälp att komma fram till insikt själva om vad som var förenligt med den kristna tron och inte. Kanske är det så att Paulus tar tillfället i akt och försöker lära församlingen hur man kan tänka för att omsätta tron på Jesus i praktiken. Så vad svarar då Paulus? Det korta svaret är egentligen att Paulus skiljer mellan att äta offerkött i hemmet, något som man tillåter, och att äta offerkött i templet i samband med en kultmåltid, något som man tydligt tar avstånd ifrån. Och där sammanfattar han i kapitel 10. Men innan han lägger fram svaret så gör han en längre utläggning i frågan. Så jag tänker att vi ska försöka göra några nedstamp i Paulus argumentation. Och ni får gärna ta upp era biblar om ni har och följa med. För jag tänkte att vi skulle läsa ett gäng verser i kapitel 8 i första Korintierbrevet. Kapitel 8, vers 1 och framåt. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Det som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. När alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ende. Till även om det finns så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus, genom vilket allt är till och genom vilken vi är till. Och denna kunskap finns dock inte hos alla. Somliga sitter så fast i sin gamla avgudatro att de äter köttet just som offerkött. Och det tynger deras samvete, osäkert som det är. Men det är inte maten som kommer föra er till Gud. Vi förlorar inget om vi inte äter. Och vi vinner heller inget om vi äter. Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir till skada för de osäkra. För om någon får se hur du som äger kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, kan han då inte bli så styrkt i sitt samvete att han äter offerkött fast han är osäker? Då går den osäkre förlorad genom din kunskap, denne broder som Kristus har dött för. Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten, syndar ni mot Kristus. Alltså om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall. Så här, man märker ju det här är några årtusenden sedan, höll jag på säga, och i en annan kultur. Men med den här bakgrunden om hur offersystemet fungerar, så kan man säga att frågan om det var tillåtet att äta offerkött i ett avgudatempel, det delade de troende i Korint i två grupper, kan man säga. Den ena gruppen, de som Paulus med den tidens retorik kallar för de säkra, och som sannolikt då mest bestod av de välbärgade, de hävdade att det inte fanns några gudar över den enda guden, och det därför inte spelar någon större roll om man åt offerköttet. Och den andra gruppen då, den som med den tidens retorik kallas för de osäkra, de verkade ha svårt att släppa tanken på sitt tidigare deltagande i olika avgudakulter när de såg de här säkra äta offerkött i avgudatempeln. Och när vi läser Paulus liksom retorik eller argumentation i kapitel 8, så verkar det ju som att Paulus i princip håller med de säkra. Alltså det är sant att det inte finns några andra gudar och maten påverkar inte relationen med Gud. Men Paulus understryker ju att det räcker inte med att äga rätt kunskap i frågan. För korintierna så var ju kunskap den stora grejen, det som man kanske värderade allra högst här. Och som man i det här fallet tänkte gav liksom rätt då att kunna äta offerkött. Men Paulus, han kontrar ju genom att hävda att det inte är kunskapen utan att det är kärleken som bygger upp. Att liksom bara handla utifrån kunskapen, det kan göra ett form av själviskt agerande. Men det som främjar gemenskapens bästa, det är kärlek och omsorg om den som är osäker i tron. Så Paulus resonerar alltså inte utifrån vad som skulle vara bäst för en enskild individ, utan vad som främjar kollektivet, den kristna gemenskapen. Det viktigaste är inte att äga rätt kunskap, utan att handla utifrån det som bygger upp gemenskapen och det som ger bäst uttryck för Guds kärlek. Sann kunskap handlar inte om att äga en större insikt, utan om att ha förmågan att handla i kärlek. Kanske kan man säga att Paulus försöker med sitt resonemang här i kapitel 8 att lära församlingen i Korinth att tänka utifrån kärleken. Kärleken och att man nu faktiskt hör ihop som gemenskap. Paulus återvänder till detta i kapitel 12 när han talar om församlingen som Kristi kropp. Och i vers 12 i det här kapitlet så skriver Paulus att om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför på deras osäkra samveten, så syndar ni mot Kristus. Vi hör ihop med varandra och vi hör ihop med Kristus. Och Paulus uppmanar här till att inte tänka på sitt eget bästa i den här frågan, utan på gemenskapens bästa. Det är utmanande ord för oss som lever i ett så utpräglat individualistiskt samhälle som Sverige här idag. I första Korintierbrevet så kan man ju säga att kärleken är själva navet i brevet. Det vet jag att Mattias sa i sin predikan som inledde grejen. Och det håller jag med om. Kärleken målas i första Korintierbrevet upp som den högre vägen. Kanske lite motsatt till att ha rätt kunskap. I kapitel 13 så säger Paulus att om jag känner alla hemligheter och har hela kunskapen men saknar kärlek, så är jag ingenting. Jag tror att Paulus vill försöka få församlingen att låta kärleken vara vägledande. Och i denna fråga om offerkött så leder kärleken Paulus till att säga i vers 13. Alltså om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall. Känns som att han tar i här. Avstår från kött för evigt om det ska få min broder på fall. Så låt kärleken vara det som vägleder. Och i kapitel 9 så ger Paulus sig själv som ett form av exempel i detta, och vi ska inte gå in på det kapitlet. Utan han fortsatte sedan i kapitel 10 då att ändå skarpt varna för avguderi. Paulus varnar församlingen från att vara naiva gällande offerkulterna. Så enligt Paulus resonemang är det inte bara så att deltagande i kultmåltider kan bli ett problem för den som är osäker i tron. Utan det kan också få till följd att den som deltar faktiskt även påverkas av andliga makter. Som leder till att man kompromissar med den kristna tron. Så här i kapitel 10 så varnar Paulus starkt för avguderi. Han tar tydligt avstånd också från att äta kött som offras i ett avgudatempel som en del av en kultmåltid. Det är liksom hans ståndpunkt på den. Men sen går han då även vidare och skiljer detta från om man skulle äta offerkött i hemmet som en vanlig måltid. För att man har köpt det på marknaden och det råkar vara offrat. Det är något som Paulus tänker, det här är ändå okej för en Jesus troende. Men han understryker igen att kärleken ska vara vägledande även i detta. Om det kan tynga någon samvete att man äter offerkött i hemmet så ska man avstå för en andres skull. Även på denna frågan. Allt ska göras utifrån principen att man inte söker sitt eget bästa utan en andres. Och allt man gör ska göras till Guds ära. Vi hoppar in i kapitel 10 och läser några verser här innan vi kollar på vad vi kan lära av detta idag. Första Korinthierbrevet 10:23. Då skriver Paulus så här. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa, utan andras. Och vers 31. Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig bland judar eller greker eller inom Guds församling. Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att jag ska bli räddade. Ha mig till föredöme liksom jag, Kristus, till föredöme. Så försöka dra något, vad kan vi lära oss av detta idag? Den här problematiken kring offerkött som församlingen Korinth hade, den har ju inte vi här idag i Sverige. I andra delar av världen kan det vara högst aktuellt. Men den större frågan, den handlar ju om den kristna församlingens relation till sin omgivning. Och det är ju något som också är högst aktuellt för oss idag. Och för kristna i alla tider och alla platser. Hur ska vi som troende förhålla oss till samhället runt omkring oss? Samhället som har olika uppfattningar och som ibland vi kan uppleva socialt tryck i olika grejer. Man kan ställa sig frågan, har vi några kulter i vår omgivning som vi förväntas att delta i? Man kan fundera lite på det. Har vi något som är en liten parallell till offersystemet där? Vad förväntas vi delta i? Och ska man som i regel som troende hålla sig borta från det som somliga kan uppfatta strida mot den kristna tron? Kan man ställa sig frågan, vem får bestämma det i så fall? Och vart går gränserna mellan det vi kan lära oss och anamma oss från det övriga samhället? Det som vi faktiskt behöver ta avstånd ifrån för att vara trogen Jesus. Det här är ju frågan som den kristna kyrkan brottas med i alla tider och alla kulturer egentligen. Och det är viktigt att även vi ständigt reflekterar över vad det innebär att följa och tro på Jesus i vår tid och det samhälle vi lever i. Vad innebär det för oss att vara trogen Jesus i den här tiden? Och våra frågor har ju inte att göra med om det är okej för en troende att offerkött. Men vi har ju andra högaktuella frågor som vi brottas med och som det är olika omgångar debatteras flitigt om i kristna sammanhang. Och ni känner ju till de flesta av de här frågorna. Är det okej för en troende att leva i en samkönad relation? Är det okej för en kristen att arbeta med försvarsmakten? Den dyker upp då och då. Är det okej för en kristen att syssla med mindfulness eller yogaövningar som i grunden är inspirerad österländsk andlighet? Eller i vilken grad är det okej för en kristen att konsumera prylar, att resa runt jorden, att äta kött till varje måltid och så vidare. Sånt som kan bidra till att skapelsen mår illa, närmar sig en miljökollaps. I vilken grad är det okej för en kristen? Och det här är ju frågor som vi i kyrkan diskuterar och emellanåt landar i olika slutsatser, får vi ändå säga. Men det är viktigt att vi reflekterar, att vi ställer frågor och funderar, vad är det som faktiskt är förenligt med överlåtelsen till Kristus och vad är inte det? Hur följer vi Jesus i den tid och det samhälle som vi lever i nu? Och om man går till första Korintherbrevet så verkar ju Paulus ha försökt, han vill liksom försöka lära församlingen i Korinth att tänka kristet och själva finna insikt i vad som var förenligt med tron på Jesus eller inte. Även om han också ger sitt svar på frågan. Men Paulus utmanade korintherna att i detta sökande om vad som var okej eller inte för tron att göra, att också låta kärleken vara vägledande i detta. Och att inte enbart basera beslut på individens bästa, utan på gemenskapens bästa. Det Paulus verkar lyfta fram är alltså att låta kärleken vara vägledande i hur vi väljer att leva våra liv. Och att fråga sig själv, vad är det som egentligen bygger upp? Och då inte bara bygger upp mig själv, utan kanske främst vad är det som bygger upp gemenskapen och vår nästa. Att söka sin nästas bästa. När Paulus lyfter fram kärleken så hör man ju ett tydligt eko av Jesu ord som brukar kallas för det dubbla kärleksbudet. Att älska Gud och att älska sin nästa som sig själv. Det som Jesus sammanfattar som det viktigaste budet av alla. Jag tänker kanske kan vi ta med från den här texten att när vi tillsammans funderar över hur vi som troende ska förhålla oss till vår omgivning och vad som är okej för en kristen att göra i olika frågor, så är det viktigt att vi inte glömmer bort kärleken, vad som är det viktigaste i det hela. Jag tror att vi fortfarande kommer att landa olika slutsatser, men att när vi ställer frågor och diskuterar och debatterar, inte glömma bort kärleken i det hela, att låta det få vara vägledande. Jag tycker en bra övning som Magnus Malm skickar med i en av sina böcker. Han är ju en kristen föreläsare och författare. Han säger att en hjälp kan vara att när vi fattar beslut att utifrån det här dubbla kärleksbudet att älska Gud och att älska sin nästa, att man kan ställa sig tre frågor som kan hjälpa en som en vägledning. Och det första kan man säga, vad är det då som hjälper oss att lära känna och älska Gud mer? Vad hjälper oss att lära känna och älska Gud mer? För andra, vad hjälper oss att ta oss själva och våra behov på allvar? Kärleksbudet är att älska vår nästa som oss själva. Får inte glömma bort den biten heller. Men för det tredje då, vad hjälper oss att älska och tjäna andra människor bättre? Kanske kan kärleken vara något vägledande när vi funderar över hur vi ska leva. Jag avslutar där, så ber vi en bön och fortsätter gudstjänsten. Ja, jag tackar dig Gud för att du är här. Tack för ditt ord, Herre. Ibland är det svårt att helt förstå vad som står i en annan tid och en annan kultur, Herre. Men jag ber att du den här våren som ligger framför, att du skulle lyfta fram vad du vill säga till oss genom första Korintherbrevet, Herre. Tala till oss och undervisa mer om din väg. Och du ser, Herre, där vi lever idag, i det samhälle som vi lever i här i Sverige. Du ser olika frågor som ligger på agendan och olika diskussioner som förs i kristna tidningar eller andra plattformar, Herre. Jag ber att du skulle hjälpa oss i allt att reflektera över vad är det som är förenligt med tron. Hur lever vi troget dig i den här tiden? Vad innebär det för oss att följa dig idag? Jag ber att du skulle leda oss i det, Herre. Jag ber att du skulle väcka tankar hos oss och reflektera över hur vi kan leva idag för att älska dig, för att älska vår nästa och även ta våra behov på allvar. Kom helige ande och fortsätt att möta oss den här gudstjänsten. Tala till oss, Herre, vi vill ha mer utav dig. Amen.